Jag tänkte tala om två bergstoppar idag. Och kanske mer dalgången däremellan. Och en konung och ett rike och ett medborgarskap. Det kommer bli ganska... Vi håller på en stund här idag, men vi kommer inte hit för att gå hem, eller hur? Nej, utan vi kommer hit för att vara här. Det kommer bli ganska undervisande idag. Så om du känner dig lite trött och tänkte att du skulle liksom somna till sådär, då kan du göra det på en gång så får du vila lite längre. Annars så kan du köra en armbåge, den som sitter bredvid, och säga vakna, för nu blir det bra grejer. Kom igen, ut med armbågarna. Så, på varandra. Du ska få med dig också en liten princip för bibelförståelse idag mitt i detta. Du ska få en liten historielektion först. Vi ska läsa en väldigt vanlig adventstext från profeten Zakaria. Zakaria är på 500-talet i Jerusalem. Kort historielektion. Kung Saul, David, Salomo, runt 1000-talet. Israels rike blomstrar. Det går så bra. Sen går det dåligt. Efter Salomo så spricker riket i nord och syd. Det är därför när du läser kung- och krönikeböckerna så är det jättemycket kungar. Och det bläddrar fram och tillbaka mellan nord och syd och man vet inte vilket rike man är i. Nordriket finns kvar i 250 år ungefär. Sen kommer Assyrien och käkar upp det. Samaria faller 722. Sydriket med Jerusalem lever kvar ungefär 150 år till 586 när Babylonien är det stora riket på världskartan och de käkar upp resten av Israel och intar Jerusalem och deporterar resten av folket som är kvar. Så Israel folk hamnar, nu ska vi se, österut för er, det blir hitåt. Här borta, bort till Babylon. Nuvarande Irak, cirka 10 mil söder om Bagdad, där låg Babylon. Här hamnar Israels folk, resten då, i en 70-årig fångenskap. När de här 70 åren har gått så är det bland annat Esra och Nehemja, för dig som har lite koll på Bibeln, bara, aha, vänta, jag känner igen dem. Ja, de har egna böcker i Gamla testamentet. De leder liksom folk tillbaka och börjar att bygga upp Jerusalems murar och templet och sätta igång hela tempeltjänsten. Och här finns även Zakaria. Men mitt i det här man tänker så att åh, vad bra, nu är de på gång igen. Men vi läser i Esra bok bland annat så här. Att många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, alltså det förra templet, de grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. De snyftade inte bara lite, de hulkade. Är du med? De grät högt. Så, för det här templet som var på gång nu, det var inte lika stort. Det här blir inte lika bra som det som var tidigare. Så att de, ska vi säga, ja, mitt i det här så finns Zakaria med. Och uppmanar folket att håll er till Gud. Håll er till hans planer, för han har framtiden i sin hand. Det kommer en messias, hans rike kommer. Och då kommer vi in i den texten i Zakaria 9 som du som brukar finnas med i adventstider känner igen. Zakaria 9. Fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Och hans herravälde ska nå från hav till hav. Och från floden in till jordens yttersta gränser. Zakaria profeterar till ett delvis lite desillusionerat folk om tider som ska komma. Gud har framtiden i sin hand. Guds rike kommer. Guds utvalda kommer. Och för dig som var med på första advent så hörde du texten läsas om Jesu intåg i Jerusalem på palmsöndagen, som är en detaljerad uppfyllelse av den här profetian 500 år tidigare. Jesus på en åsna rider in i Jerusalem och folket hyllar honom. Och det här notstativet, det sjunker ju lägre och lägre. Så det Zakaria talar om, det som ska komma, det uppfylls ju när Jesus rider in i Jerusalem. Konungen kommer, han är här. Guds rike har kommit. Och det här ser vi i Jesu egna ord i Matteus till exempel. Från den tiden började Jesus predika och säga: omvänd er, ty himmelriket är nu här. Och allt det här goda som skulle följa med det, det ser man ju runt Jesus. Där folket blev utom sig och häpnad och sa: allt han har gjort är gott. De döva får han att höra och de stumma att tala. Guds rike har kommit. Det finns för oss att gå in i, att leva i, att vara medborgare i. När jag och Britta, vi skulle bo i USA en period för många, många år sedan. Och när vi skulle dit, det var ju ett elände nästan att komma in. Man skulle svara på 1001 frågor. Vilka är ni? Var kommer ni ifrån? Vad har ni gjort? Vad ska ni göra? Vad har ni med er? Har ni rätt att stanna här? Har ni tillräckligt med pengar för att uppehålla och så vidare? Och så till slut så klarade vi gränsen och så fick vi ett tidsbegränsat visum till USA. Det var svårt att komma in i det riket. Men vet du vad? I Guds rike, där funkar det på annat sätt. Behöver man svara på frågor? Jajamensan! Och det gäller att svara rätt. Och vet du vad? Det hade vi 4 stycken som gjorde alldeles nyss. För frågorna är ganska enkla. Tror du på att Jesus är Guds son? Tror du att han dog på korset för din synd? Vill du göra honom till din herre? Ja. Det är frågorna du behöver svara på för att komma in i Guds rike. Vart du kommer ifrån, vad du har gjort tidigare, hur mycket pengar du har med dig. Det kvittar, du får inte med dig något. Det är bara du. Och vet du vad? I Guds rike finns inga tidsbegränsade visum. Till Guds rike finns det inga tidsbegränsade visum. Det tar inte slut en dag. Hoppla, nu är din tid ute. Eller så där får man inte göra i det här riket. Nu åker du ut. Nej, det medborgarskapet, det är permanent. Och som vi har sett och hört idag, så vet du, när dagarna här är slut, då fortsätter det medborgarskap. Vi kan läsa ifrån Romarbrevet 8. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Vet du vad? Du blir till och med släkt med kungen. Vilket rike att få gå in i. Det finns inga tidsbegränsade visum i Guds rike som har kommit, som finns för dig och mig att gå in i. Sen i den här Zakaria-texten så finns det lite grann en dubbelhet som vi ser. Finns på många andra ställen i skriften också. Kan ta nästa bild då. Det är som 2 olika bergstoppar som Zakaria talar om. Han talar om Jesu ankomst, Messias, Guds rike som kommer. Absolut. En sak, fast vid 2 olika tidpunkter. Och det Zakaria antingen inte ser, eller det Zakaria inte berättar, eller det Gud inte har uppenbarat för honom, det är att mellan de här bergstopparna så ligger det en ganska lång dalgång. En ganska lång tidsperiod. För att man kan säga så att den andra bergstoppen som Zakaria ser, den har ännu inte kommit. För den andra versen här, vad står det? Utrota vagnar, stridens bågar ska utrotas, fri till folken, hans herra välder från hav till hav. Nu finns det strid kvar på jorden. Sträcker sig Guds herravälde fullständigt från liksom överallt? Nej. Har alla folken fått hans frid? Nej. Alltså har den andra delen av det Zakaria säger inte skett än. Guds rike har kommit, ja. Och Guds rike kommer också. Det finns ett uttryck som man brukar kalla, som man säger, redan och ännu inte. Häng med här nu. Det är inte så svårt som det ser ut. Vi lever ju här nere i nuvarande tidsålder. Här finns du och jag i vår verklighet. Det är en fallen skapelse. Det finns synd, sjukdom och elände, men också det som är Guds goda i det han har skapat. Sen ser Zakaria från det här hållet. Och så ser han första bergstoppen. Jesus kommer till jorden. Konungen kommer. Inridande på en åsna. Hylla som konung första gången. Yes, Guds rike är nu här. Och Guds rike, det är någonting annat. Det är en kommande tidsålder, någonting annat. Den har börjat redan här och nu. Där är första bergstoppen. Men sen den andra delen av texten handlar om en fullständig frid. Ett herravälde utan slut. Har vi sett det än? Nej, det kommer ju att komma sen vid nästa bergstopp. Vid Jesu andra tillkommelse. När våran tideräkning tar slut. När Gud säger, nu är det nog. Nu börjar någonting annat. Jesus kommer tillbaka. När, var, hur det sker. Ja, det tvistar de lärde om. Vi vet att det sker. Och vi läser mycket om det i skriften. Och det betyder att du och jag, vi befinner oss mellan de här bergstopparna. Du och jag lever i den här dalgången. Har Guds rike kommit? Absolut. Jag är medborgare i det. Har Guds rike kommit fullt ut? Nej, det har det inte. Och det här kan vara en viktig förståelse för dig och mig när vi ser på våra liv. Ja, men Gud, varför griper du inte in? Är jag inte ditt barn? Är du inte mäktig nog? Jo. Du gjorde det förra gången, men inte nu. Vad händer? Ja, men det är för att vi lever i två parallella världar. Vi lever både i, på något sätt, den nuvarande tidsåldern. Och vi lever med Guds rike. Och ibland så ser vi hur Guds rike lyser igenom tydligare. Bryter in i våran tidsålder på väldigt tydligt sätt. Och vi får del av det goda. Men på samma sätt så ser vi hur den nuvarande tidsåldern, bara det vi lever i, gör sig så påmind om hur vi lever i detta. Så en princip liksom med de här dubbla betydelserna. Zakaria ser någonting och målar upp. Men han ser inte riktigt. Eller Gud visar inte tid, liksom aspekten däremellan. Guds rike har kommit och Guds rike kommer. Du ska få ett par exempel till på just den här principen och få med när du läser Bibeln. Till exempel i Matteus 24 så står Jesus och lärjungarna i Jerusalem vid templet. Magnifikt tempel. Och Jesus säger, här ska inte lämnas sten på sten. Templet ska brytas ner. Oj, 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 säger lärjungarna. Och sen så går de ut därifrån och sen så sätter de sig på Olivberget. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske? Alltså när templet ska brytas ner. Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Så lärjungarna bakar ihop här ett par stora frågor och jag vet inte om de tänkte att det var samma sak. Men då börjar Jesus berätta om krig och elände och hungersnöd och folk mot folk. Och det är liksom dunder och brak som blir vid hans ankomst och den här tiden slut. Och så mitt i detta tal så kommer de här raderna. Ve den som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. Okej. Hoppas inte Jesus kommer tillbaka idag när det är 9 minus och snö ute, eller? Eller du som hoppas liksom föda barn någon gång. Hjälp! Måste man tajma graviditeten med Jesu återkomst? Det här verkar ju jättemärkligt. Det kan ju inte stämma. Eller? Nej, helt rätt. Det kan inte stämma. För rätt var det i Jesu tal, när han målar upp den här bilden av vad som sker, då kommer bilden av Jerusalems förstörelse mitt i detta. Och det låg ju bara 35-40 år framåt i tiden. Det hände ju år 70. Så mitt i det här talet, där han målar upp en bergstopp av hans ankomst och dramatiska händelser, så ligger en annan bergstopp. Jerusalems förstörelse. Och då kan man förstå, okej, det blir lite körigt om det är på vintern eller du har en stor mage när romarna kommer in och ska krossa Jerusalem och ni måste fly upp i bergen. Ja, då blir det ju lite jobbigare. Två bergstoppar som målas upp, men det är jättelång tid däremellan. Men när man bara läser texten så kan man bli lite förvirrad. Eller en hel bok, nästa, Uppenbarelseboken. Är det någon som har fastnat i Uppenbarelseboken någon gång som tycker att den är lite svår ibland? Är det någon som tycker det? Lite svår ibland, ja. Första versen är jag med på, sen börjar det. Men där är precis samma sak. Johannes, han får sina syner, sina visioner, sina liksom uppenbarelser. Och så börjar han måla upp det här. Och mycket av det han berättar och ser, det är ju till de kristna i Rom då, som led en enorm förföljelse under kejsaren, som gjorde sig gudomlig och talade om att man skulle tillbe kejsaren. Så Johannes målar upp den här bilden av kejsaren som den onde, kanske vilddjuret eller draken, eller är det kejsaren? Och så samtidigt så målar han upp en bild av tidens slut, när det onda och det goda möts på något sätt i en sista strid och Jesus triumferar. Han kommer på den vita hästen som en krigare för att besegra ondskan. Vad av detta som Johannes berättar ligger i bergstopp nummer ett och vad ligger bergstopp nummer två? Det är ju jättesvårt, jättespännande och på något sätt utmaningen. Så den här principen att ha med sig lite grann när jag läser Bibeln, när jag läser profettexter, vad handlar det om då? Vad handlar det om sen? Vart befinner jag mig i den här texten någonstans tidsmässigt? Hänger du med på den? Ja, de andra har somnat som inte svarade. Ja, men utifrån den här adventstexten så vill jag bara landa i två enkla saker. Och det är att Guds rike, det har kommit. Guds rike är här. Och om du har sagt ja till Jesus så lever du i det riket. Du är medborgare. Och jag tror att det är till någon speciellt här idag. Just att ditt visum är inte tidsbegränsat. Du behöver inte leva med en fruktan av att undra hur länge till jag får vara med. Undrar hur länge till jag duger. För jag duger ju inte i mina egna ögon. Jag vet ju vad jag gör, hur jag tänker. Vad som, och så. Jag platsar ju inte i det här riket. Och jag hälsar dig idag att det finns ingen tidsbegränsat visa till Guds rike. Har du sagt ditt ja till Jesus så är du medborgare i hans rike. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Kom ihåg, du blev till och med släkt med kungen. Du är en del av familjen. Du behöver inte leva i oro, rädsla. Och sen är ju kallelsen till dig och mig. Att vadå? Att leva utifrån det rike vi har klivit in i. Vad talar man för språk i himmelriket? Man talar uppmuntran. Man talar sanning. Man talar godhet. Kritiken, gnället, de hårda orden, det hör inte till det riket. Att jag väljer att leva utifrån det rikets kultur, utifrån det rikets sätt. Du som är här idag, om du är osäker på ditt medborgarskap, du kan bli en gudsrikes medborgare idag. Om du svarar rätt på några enkla frågor så blir du medborgare i himmelriket här och nu och för evigt. Guds rike har kommit, men också att Guds rike kommer. Det ligger framåt. I den här texten, fröjda dig storligen. Höj jubelrop, han är rättfärdig, segerrik. Han ska tala frid. Det är en god framtid i Guds hand. Kommer vi få möta den här tidsålderns svårigheter? Jajamän. Kommer du drabbas ibland? Absolut. Finns det någon människa som inte har smärta i sitt liv? Nej. Finns det någon människa som aldrig har kamp i sitt liv? Nej. Men Gud är god, han är stor, han är segerrik. Han vill ge dig friden, glädjen, jubelropet. Gud har ditt liv i sin hand och där kan jag glädja mig. När Zakaria talar de här orden så är det ju ett lite desillusionerat folk. Hur ska det gå? Det har varit jobbigt en period och det här verkar inte bli så mycket av heller. Och vi kommer få knega hårt här. Oj, oj, oj. Och så kommer ropen, fröjda dig, jubla, det finns frid, det finns glädje, det finns kraft i riket. Oro och ängslan behöver inte vara din lott i livet. Oro och ängslan behöver inte vara din lott här i livet. Utan du kan få leva med en ljus framtid, liksom i blicken. Se framåt för att Gud har ditt liv i sin hand. Gud har ditt liv i sin hand. Oro och ängslan behöver inte vara din lott. Ja, men Jörgen, du vet inte vad jag går igenom. Nej, det vet jag inte. Men Gud vet. Du vet inte vad jag har gått igenom. Nej, men Gud vet. Vad hade folket gått igenom här? 70 års fångenskap. Slaveri. Hårt. Och så kommer ropet, fröjda dig storligen. Jubla! Varför? För kungen är här. Du lever i hans rike och framtiden med honom, den bär han i hans rike, i hans starka hand.